Hej! Vad roligt det här är. För er som är lite nya här så heter jag Sara Eklind. Och jag är en av pastorerna här i församlingen. Och anledningen att ni inte har sett mig här så mycket senaste tiden är att jag har liksom rört mig till sista raden i lokalen. Och det är ganska härligt där bak också. Jag förstår att många inte vågar ta här framme, för det är rätt fint att sitta där bak och se er alla och se hur ni tillber Gud och se vad Gud gör. Här sitter man ju och stirrar in i en vit vägg ganska mycket, så jag trivs där bra, där bak ganska bra. Och anledningen till det är att jag blev mamma i somras, så jag är föräldraledig just nu. Så jag hänger där bak och tar hand om våran son Gustav som kom den 19 juni i år. Annars så jobbar jag också i den här församlingen som en av pastorerna. Men det jag fick predika idag ändå, det tycker jag är roligt. Så där har Robin föräldravakten där. Given där och vinka, han står och vaggar. Hej Robin. Står i akvariet där nere och tittar på. Det är bra det här. Gud. Hörrni, jag vill också bara passa på att tacka. Alltså, vi har fått så mycket grattishälsningar och så mycket kärlek från er. Den här tiden när Gustav föddes i somras. Den ena efter den andra har liksom hört av sig och sagt grattis och frågat hur det går. Och kommit med små presenter och kort. Och vi har verkligen känt oss så omslutna. Vi har känt oss så älskade av er. Och man blir bara så tacksam att vi får leva på den här platsen. Att vi får vara del av den här gemenskapen. Det känns verkligen så mycket familj. Och jag minns den första gudstjänsten när vi kom tillbaka efter vår lilla bebisbubbla i somras. Eller när jag var med. Robin kom hit lite tidigare än mig. Men när jag kom efter några veckor så där, så satt vi där nere någonstans och tog del av gudstjänsten i somras. Och då minns jag hur en av de första sångerna, så jag vet inte vilken sång det var. Men så tror jag att lovsångsledaren sa, men nu ställer vi upp och så lovsjunger vi Gud. Och så ställde ni er upp och så var det bara så här, fuff, det kom en sån kraft i hela lokalen. Alltså verkligen en övernaturlig, liksom. Jag kände liksom hur det bara, det är svårt att beskriva, men det var liksom sån kraft i lovsången i den här församlingen. Och det vet jag att det sker ju varje söndag, men det blev så påtagligt när vi hade haft den här lilla pausen. Det är lätt att bli hemmablind, men den här församlingen vet hur man lovsjunger Gud. Och det är så fantastiskt, och det är något vi alltid kommer fortsätta att göra. Det är något vi alltid kommer göra i alla säsonger. Så jag vill bara uppmuntra er och tacka för den här tiden som har varit. Det är så roligt att vara en del av er och oss. Och vi är ju en spännande tid som församling. Och när jag tänkte på det här, att vi är i en spännande tid nu, säger vi ofta. Men som Guds församling så är man egentligen alltid i en spännande tid. Alla församlingar över hela världen som är Guds församling är i en spännande tid. För det är alltid spännande att vara Guds rikes ambassadörer. Att vara liksom Guds räddningsplan för den här världen. För Gud är alltid på gång och det är alltid spännande. Men vi upplever hur Gud gör så mycket i våran del av världen, i Kungsbacka. Vi ser hur Gud rör sig. Bara i fredag så var det 60-tal ungdomar här på gudstjänst. För de hade en ekumenisk gudstjänst med alla de andra kyrkorna i Kungsbacka, ungdomsgrupperna. Och vi ser hur människor kommer till tro. Vi ser hur Gud verkar. Och det är så spännande. Och vi är en församling som drömmer om framtiden. Vi har ju en vision i församlingen där vi vill att Guds rike ska utbredas bland alla Kungsbackas invånare, där många får sina liv förvandlade och följer Jesus. Och det är en fantastisk vision som vi drömmer om och vill se hända. Och under liksom församlingsdagen som var, några var med på den, som var i mitten av september, var det va? Så liksom tog vi ett avstamp och vi började prata om, men vilken församling vill vi vara i allt det här som vi tror att Gud har för oss? När vi tror att Gud har mycket på gång så ville vi bara så här, ta ett steg tillbaka och se vad är det för församling Gud kallar oss att vara. Det är så lätt när man drömmer om framtiden att man börjar drömma om olika projekt vi vill starta eller olika verksamheter. Jag är sån, jag drömmer om liksom att vi ska ha barnaktiviteter varje dag i veckan, vi ska ha familjeläger, vi ska ha olika aktiviteter för de utsatta i samhället. Vi ska, alltså vi, det för mig är lätt att komma i verksamheter direkt och tänka, vad ska vi göra för den här staden? Men vi kom på det att om vi ska bli det, om Gud ska få göra det han har tänkt, så måste vi vara också de han har tänkt. Och de här tankarna, de mynnade ut i en predikoserie som ni säkert har hört en del av nu. Vart är vi på väg? 8 söndagar om den församling vi vill vara. Då vi liksom pratade om 8 saker som är så egentligen grundläggande om vilken typ av församling vi vill vara. Och Robin och Roland har tidigare tagit de ämnena som har varit. Och då har vi pratat om att vi var en församling med Jesus i centrum. En församling som är byggd på Guds ord. En välkomnande gemenskap där alla behövs. En bedjande församling där helig ande trivs. En församling med hjärta för Kungsbacka, pratade ju Robin om förra söndagen. Och man kan tycka liksom Jesus i centrum och byggd på Guds ord, att det är väldigt grundläggande och enkelt kan man tycka. Men jag tänker så här, vi får aldrig sluta prata om det allra enklaste och det allra mest grundläggande. För det är så viktigt. Att Jesus är i centrum, att vi är byggda på Guds ord, det är så avgörande för allt annat. Så vi pratar ju ofta om grundläggande saker, för vi får aldrig någonsin tappa bort det i livet med Gud och i att bygga församling. Och dagens värdering är, vi vill vara en växtplats där människor kan blomma ut i det som Gud har tänkt. Amen. Håller ni med om det? Att vi vill vara, här säger vi egentligen 2 saker. Vi säger att vi alla vill växa i det som Gud har tänkt. Vi vill blomma ut. Vi vill låta Gud göra det han har tänkt i våra liv, bli de som han har tänkt. Och vi vill vara en sån plats där vi låter varandra göra det. Där vi hjälper varandra till det, där vi stöttar varandra, där vi ger varandra utrymme. Att vi liksom tror att det är i församlingen som vi kan växa och bli det som Gud har tänkt. Men varför ska vi vara en växtplats? Varför är det viktigt att vi får växa? Varför mår vi bra av att blomstra? Och varför har vi tagit det här som en värdering? Kan man fråga sig. Och för det första så har Gud påbörjat ett gott verk. Och det har vi upplevt att han påminner oss om. Att Gud gör någonting. Att Gud har påverkat ett gott verk i var och en av våra liv. Men också i vår församling. Och vi liksom påminner oss om Filipperbrevet 1:6 där det står att jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Att som lärjunge till Jesus så är vi kallade till att Gud får fortsätta göra sitt goda verk. Det står också att vi ska bli formade efter hans sons bild. Att vi är kallade att bli mer och mer lika Jesus. Att vara lärjunge till Jesus, att vara en kristen.
Så kallar Gud till oss att bli mer och mer lika honom. Att mer och mer bli de som Gud har tänkt att vi ska vara från början. Det är inte tänkt att vi ska bli någon helt annan. Att vi ska bli något heligt helgon som sitter på någon höjd någonstans och bara tillber Gud. Det låter i och för sig härligt. Men det är tänkt att vi ska bli mer och mer de som Gud har skapat oss till att vara. Upptäcka våra gåvor och bli mer och mer lik Jesus på det som Gud har gjort oss till. Så därför finns det alltid mer att liksom växa i och längta efter. Många av er känner ju Roland Johansson. Alla är de som inte känner Roland Johansson, så lär känna honom. Han är tyvärr inte här idag. Han är också en av pastorerna i församlingen. Han predikar i Kinna idag, men han smsade mig här på morgonen och peppade mig. Han är så fantastisk. Och en sak med Roland är att han är ju så, han längtar ju verkligen efter mer. Han längtar efter att formas, han längtar efter att utvecklas och han verkligen hungrar efter Gud. Och är han 67 eller 68? Kanske. Ja, 67. Och han liksom, även om han har jobbat som pastor i 40 år och stått i tjänst inför Gud och vandrat med Jesus länge, och ändå säger han så här: jag vill bara bli mer lik Jesus, och jag vill göra så, jag vill se det Gud har sagt att han ska göra, och jag vill inte, han har så mycket han vill och mycket han längtar efter och drömmer om. Och jag tänker att när jag är 67 så hoppas jag att jag också har den passionen efter att formas, efter att bli mer lik Jesus, efter att längta efter mer. För jag tror att det finns någonting där i livet med Gud, att ju mer vi umgås med honom desto mer formar han oss. Så Gud har påbörjat ett gott verk. Och för det andra som gör att vi vill vara en växtplats, det är att det naturliga i, liksom, i Guds rikes business, om man får säga så, eller i Guds rikes miljöer, så är det naturliga att det växer. I Markus 4 så säger Jesus att Guds rike, det är likt en man som sår säd i jorden. Han sover och stiger upp. Natt följer på dag och säden kommer upp och skjuter i höjden. Han vet inte själv hur, men av sig själv ger jorden gröda. Först strå, sedan ax och därefter fullmoget vete i axet. Och när grödan är mogen räcker han genast ut skäran eftersom skördetiden är inne. Ja, Guds rike är någonting som växer. Vi vet inte hur, men det växer och det frodas och det liksom är på gång. För Gud är alltid i göringen. Och vi vill vara en församling där det här får ske. För vi tror att i församlingen så är det är den främsta växtplatsen. Bland andra troende. Jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att utvecklas och växa som lärjunge om man bara lever själv. Om man försöker liksom bygga upp sin egen på något sätt. Jag tror vi behöver varandra och vi behöver församlingen. I Efesierbrevet 3 så står det att tillsammans med alla de heliga ska vi förstå eller upptäcka något av de tre orden. Bredden, höjden, längden och djupet av Kristi kärlek tillsammans med alla de heliga. Vi kan aldrig uppleva Guds kärlek till fullo själva. Utan vi behöver varandra och det är i församlingen som vi växer. Ett sista bara, när Paulus talar om församlingen och den växtpotential som ligger nedlagd, så står det i Efesierbrevet 4. Ni ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på allt sätt växa upp i honom som är huvudet, Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop av det stöd som varje led ger. Varje led i församlingen alltså. Med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Och här är kroppen en bild av församlingen. Att när vi liksom håller fast i varandra i kärlek. Och precis innan här har Paulus pratat om de fem tjänstegåvorna. Hur vi ska utrusta varandra. Hur vi ska utrusta och uppmuntra och uppbygga varandra. Då växer kroppen av sig själv. Visst är det fantastiskt? Att i Guds rike, när församlingen får vara det den är tänkt, så växer det. Så växer saker i oss och församlingen växer. Och som sagt, det är det naturliga i Guds rike. Vi vill vara en sån församling som bygger upp varandra i kärlek. Och där vi kan växa i tro. Där vi får vara liksom blommor som blir alla de här färgerna vi har tänkt att vara. Det får växa också på djupet. Ha djupa, djupa, djupa rötter. Så när det kommer stormar i livet så faller vi inte. För vi har djupa rötter i Gud. För att vi har hjälpt varandra. Vi har peppat varandra. Vi har utrustat varandra. Och vi vill vara växter som bär rik frukt. Som liksom mognar och som har sån här god, söt frukt. Så när vi går ut på outreach eller när vi är på vår arbetsplats så smakar människor och ser att Gud är god. För här är något som växer. Här är sund växt. Här är den plats man vill vara på. Eller hur? Det vill vi vara. När jag var 22 år gammal så fick jag mitt första jobb i en församling som ungdomsledare. Inne i Göteborg var det då. Och när jag började mina 2 år där så var de yngsta tonåringarna som jag liksom fick ansvar för. De var ungefär 12-13 så där. Man har precis börjat vara med i ungdomsgruppen. Och jag fick hänga med de här sköningarna i 2 år. Och vi hängde liksom många, många timmar. Vi åkte på läger och det var många sena timmar i kyrkan. Och 2 år senare då när jag slutade mitt jobb i kyrkan och flyttade till Örebro för att börja studera till pastor då, så var ju de här småknotten som var 12-13 när jag började, de var ju liksom 14-15 när jag slutade. Och ni som har haft tonåringar, ni vet att det händer ganska mycket från i en liksom 13-årings liv till en 15-årings liv, eller hur? Man utvecklas enormt vissa under den här perioden. Så under de här 2 åren så fick jag se liksom de här tonåringarna växa i sin tro och i sitt lärjungaskap och i sin personlighet och allt det. Och det var så roligt att få se liksom när någon första gången kanske lyfter sina händer i lovsången hängivet. Eller någon första gången ber för sin kompis. Eller en tjej som precis hade kommit till tro när jag började. Hon hade blivit, några av hennes klasskompisar hade berättat för henne om Jesus och hon hade blivit frälst och andedöpt på en buss på en skolresa. Hon kommer till kyrkan och jag får följa henne i 2 år hur hon för första gången liksom öppnar Bibeln i stort sett. Och i slutet av de här 2 åren sitter hon och undervisar sina kompisar från Guds ord. Att få se den växten var, liksom, det var helt enormt och liksom bland det roligaste jag har sett. Och jag vet att jag tänkte så här, om jag kan känna en sån glädje över de här liksom, mina ungdomar som jag har följt. Alltså hur glad är inte Gud då? Han som är deras pappa, han som är deras far i himlen, han som har skapat dem och har vetat den här utvecklingen. Liksom. Så Gud glädjer sig över oss när vi växer. Och vi är liksom, det finns så mycket mer. Och jag tror att det finns mer för oss alla, oavsett hur länge vi har gått med Jesus eller hur länge vi har man kallat oss kristen, så finns det mer i det som Gud vill göra i oss. Och han glädjer sig över sin växt, han glädjer sig över sin skörd. Men hur blir vi en sån plats där människor växer? Vad kan vi göra? Vad kan vi göra tillsammans? Vad kan vi göra själva? Hur formar vi tillsammans en sån plats? Kan man ju fråga sig. Och inför den här söndagen så har Gud har påmint mig om en av Jesu liknelser. Säger vi. Jesu liknelser, det är att Jesus väldigt ofta talar i bilder när han undervisar. Han talar i ganska krångliga liknelser ibland. Det är olika bilder för att vi ska förstå, också för att han inte vill ge... Jesus är lite lurig sådär. Han vill inte ge alltid direkta svar, utan han ger en bild eller en liknelse så får människorna själva gå hem och fundera, vad var det han menade? Och så börjar man fundera och fundera, och så plötsligt liksom, aha, det var det. Och så händer det någonting i oss. Och det finns ungefär 50 liknelser i Matteus, Markus och Lukas evangelierna är de som är väldigt rika på Jesu liknelser. Och 10 av de här 50, de återkommer i både Matteus, Markus och Lukas. Och jag tänker att de här 10, jag säger inte att de är viktigare än de andra, men jag tänker att de måste ha varit något speciellt. Att de här olika, de liksom gjorde intryck på både Matteus, Markus och Lukas som sedan berättar om Jesus i sina evangelier. Och den här liknelsen som jag har blivit påmind om idag, den är med i alla 3. Och det är en sån där, jag vet inte om ni har såna, men vissa av Jesu undervisning är lite jobbig att höra. Vissa av hans liknelser, vissa av hans tal och bilder är lite sådär, man kan få nästan lite klump i magen. Man kan bli lite sådär, men vad menar du här och hur, tänk om, ja jag vet inte. Det här är en sån som jag liksom, det är inte en av mina favoriter. Om man får ha favoriter i Bibeln, vilket jag tycker att man får, så är inte det här en av dem. Och så påminde Jesus mig om den inför den här söndagen. Och så gick jag in och läste den och jag läste den igen och igen. Och så var det som att jag såg någonting som jag inte har sett innan, som jag tror att Gud har ett ärende till oss idag. Och det här är en liknelse som många av er kanske har hört. Och jag tänker att Jesus slutar ofta sina berättelser med att säga, hör du som har öron att höra med. Och det klingar från Gamla testamentet. Men jag tänker att du som har hört, det är liknelsen om såningsmannen nu. Och du som har hört den 1000 gånger och tänker, inte den. Jag tycker att du ska blunda och lyssna. Testa det. Och lyssna med dina öron och kanske inte följa med på skärmen. För det blir så lätt att man tänker liksom att, ja, men det är den och den orden. Och så börjar man tänka på vad man ska laga till middag eller göra något annat. Så nu kommer alla börja tänka på vad de ska laga till middag. Men du som har hört liknelsen om sodden och såningsmannen många gånger, testa att blunda och lyssna. Ska jag läsa så bra jag kan. Det är från Markus. Jag väljer att läsa från Markus. Men den finns som sagt hos de andra också. Sedan började han undervisa vid sjön igen. Då samlades så mycket folk kring honom att han steg i en båt och satt i den ute på sjön, medan allt folket stod på stranden. Förlåt, jag läser från Markus kapitel 4. Han använde många liknelser när han undervisade dem och sade, lyssna, en såningsman gick ut för att så. Och när han sådde föll en del ur vägen och fåglarna kom åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte fanns mycket jord. Och det kom snart upp därför att det inte hade djup jord. Men när solen steg svedde sig och eftersom det inte hade någon rot torkade det bort. En del föll bland tistlar och tistlarna växte upp och kvävde det så att det inte gav någon skörd. Men en del föll i god jord. Det sköt upp och växte och gav skörd. 30-falt och 60-falt och 100-falt. Och han sa det, hör du som har öron att höra med. Så vad är det som händer i den här liknelsen? För det första så har vi en bonde, eller en såningsman som det heter, som går ut för att så. Och varför sår man? Varför kastar man ut frön? Det gör man ju för att man vill att det ska växa, eller hur? Det kan vi konstatera. Och vi har en bonde eller en såningsman som han sår väldigt frikostligt. Han liksom sår överallt, verkar det som. På stenig mark och på väg och på vägkanten. Och han är inte snål, kan man konstatera. Han har inte räknat varje sädeskorn och tänkt att nu måste varje bära frukt. Utan han kastar ut hej vilt och hoppas på det bästa, verkar det som. Och för det andra så har vi de här små, små sädeskornen. Och de faller i olika miljöer som vi kan säga är olika gynnsamma, eller hur? Vi har en del liksom sådd som hamnar i där fåglar äter upp det. Vi har en del som hamnar där det inte är tillräckligt mycket jord eller jorden är inte tillräckligt djup. Så det får liksom ingen rot och då kommer solen och tar bort det. Och vi har allt möjligt. Vi har tistlar som kväver det som börjat växa. Och så har vi till sist det här, den goda jorden, där liksom sådd växer och ger 30-falt, 60-falt och 100-falt igen. Och det här uttrycket med 100-falt har jag förstått att för de första liksom, det var ju mer bondekultur när Jesus berättade det här. Många hade liksom erfarenhet av att så och skörda och allt det där. Och det finns säkert en del av er som har den erfarenheten också. Men när man sa 100-faltig skörd eller 100-faldig skörd, då syftade man på någonting som egentligen var omöjligt. Att få en 100-faldig skörd, det gick inte i mänsklig kraft. Det gick inte att så att det blev 100-faldig skörd. Så när Jesus säger att en del sådd föll i god jord och det blev 100-falt, så syftar han på någonting som är inte mänskligt, som är övernaturligt. Som är en sådd som vi inte kan åstadkomma själva i egen kraft. Utan det är någonting som måste ske. Det måste vara Gud helt enkelt som stöter till kraft. Så vi har sådd som kastat ut på vägen, den steniga marken och tislar den goda jorden. Och vi har liksom en övernaturlig och oväntad tillväxt. Är ni med så där långt? Men sen så är det så bra med just den här liknelsen att den får faktiskt en tolkning. Lärjungarna fattar inte. Vad menar Jesus? Så de går till honom och frågar vad Jesus menar. Och då kan vi läsa från vers 13 så ger Jesus liksom vad det är han menar. Och säger han så här. Han sa det vidare till dem. Om ni inte förstår denna liknelse, hur ska ni då kunna förstå några liknelser alls? Det är schysst. Såningsmannen sår ordet. Och de vid vägen, det är det vilka hos ordet sås. Men när de hör det kommer genast Satan att ta bort det ordet som är sått i dem. Det som sås på stenig mark är det som genast tar emot ordet med glädje när de hör det. Men det har inte någon rot i sig utan tror bara till en tid. Möter de sedan lidande eller förföljelse för ordets skull kommer de strax på fall. Hos andra faller säden bland tistlar. Det är de som hört ordet men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Men hos det hos vilka säden faller i god jord, det är det som hör ordet och tar emot det och bär frukt. 30-falt, 60-falt och 100-falt. Och är det någonstans där jag börjar få ont i magen när jag läser? Att en 3/4 av Guds ord som sådden är. 3/4 av människorna fattar inte grejen. 3/4 av de som liksom får ordet sått i sig bär inte frukt, växer inte. Och då brukar jag känna så här, oj, hoppas jag är en av dem i god jord. Och hoppas jag inte är på stenig mark. Hoppas att jag inte har byggt mitt liv på vägen eller att det kommer någon fågel och rycker bort eller att så. Jag kan ofta få de känslorna när jag läser det här. Och det kanske är med rätta, för Jesus säger ju, han är inte alltid den som stryker medhårs, utan han vill liksom hjälpa oss att förstå att vi behöver hans hjälp. Och det här är ju en liknelse med ganska många djup. Det är en liknelse som ni kanske har hört många predikningar om. Men jag har två saker som jag upplever att Gud har ärende till oss idag, som berör det här med att vi vill vara en växtplats, att vi ska få växa som lärjungar till Jesus. Och för det första som jag upplever att Gud liksom vill highlighta, jag vill understryka för oss idag, det är att Gud ständigt sår ut sitt ord. Eller hur? Det börjar med att såningsmannen, han kastar ut den här sådden. Och så säger Jesus att sådden står för Guds ord. Sådden är ordet. Och när Gud sänder ut sitt ord, då händer det grejer. I Jesaja 55 så står det beskrivet om vad som händer när Gud sänder ut sitt ord. Då står det så här, att liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort det fruktbar och ger säd till så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska ni inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. Att Guds ord, när Gud gör någonting, här står Guds ord för det som Gud gör, det Gud vill göra i våra liv. Och liknelsen säger, det verkar som att Gud ständigt kastar ut sitt ord, ständigt liksom vill göra saker i våra liv. Att det vänder inte fåfängt tillbaka, att det har en verkan. Att det är själva Guds ordet som verkar i oss. Precis som när man sår ett frö i jorden, så är det ju inte själva jorden som gör att det växer egentligen. Själva kraften ligger ju i fröet, eller hur? Själva kraften ligger i det som blir sått. Så när Gud sår sitt ord, och när jag säger så menar jag att när du till exempel läser din bibel, eller när du hör helig ande tala, eller när du blir inspirerad av någonting som du upplever där från Gud, när Gud liksom kallar på dig på något sätt, så ligger kraften i hans kallelse, det ligger i hans ord först och främst. Det ligger inte i oss, det ligger inte i dig och mig först och främst, utan det ligger i hans ord. Och det ska inte vända förgäves tillbaka, utan det har verkan när det kommer in i våra hjärtan, så har det verkan. Det ligger inte först och främst hos oss. Är ni med på det? Och den andra poängen som jag upplevt från den här liknelsen som Gud vill understryka idag, det är att de här olika miljöerna som sådden hamnar i verkar ha en väldigt stor påverkan också. Att liksom var vi positionerar våra hjärtan, var vi bygger våra liv, påverkar vilken frukt vi producerar, vilken sådd som växer, vilka rötter som skjuter ner. Att var vi liksom väljer att ta in input, hur vi väljer att, ja men, vad vi väljer att positionera oss för påverkar den växten. Och det är därför jag tror, som vi sa innan, att vi tillsammans ska uppleva Guds kärlek. Att jag tror att positionera sig i en miljö där vi tillsammans kan utmana, uppmuntra, peppa, liksom peka ut vad Gud gör, att det är avgörande för att vi ska växa. För jag tror att vi kan höra hur mycket predikningar som helst, vi kan höra hur mycket undervisning och liksom Guds kallelse som helst, men vi behöver varandra för att säga, men Sara, det där som Gud gör, ska du inte gå på det, eller det där kanske vi ska hjälpas åt att be för, eller du, jag ser att du har det tufft, ska vi inte stötta varandra i det här, så kan vi se hur Gud verkar i varandras liv. Så jag tror att miljön, det som Gud pekar på, att liksom 3/4 av den här goda sådden av Guds ordet, det fick ingen liksom, det fick ingen verkan för att det liksom såddes i fel miljö. Så det verkar väldigt viktigt i vad vi lever våra liv, vilken miljö vi befinner oss i. Och då menar jag liksom inte en fysisk miljö, att man måste befinna sig i den här kyrkobyggnaden hela tiden. Utan jag menar i relationer till varandra, i att växa och utmana och uppmuntra varandra. I den här församlingen så har vi något som kallas för hemgrupper. Och jag tänker i det här så vill jag bara slå ett slag för att vara med i en hemgrupp. En hemgrupp är en mindre gemenskap där vi följer Jesus tillsammans. Och det är också liksom, man får ofta god fika och det är härligt att vilja känna varandra. Och det är liksom gött och trevligt. Men det är också ett sätt där vi följer Jesus tillsammans, där vi formas till lärjungar. För i en hemgrupp där kan man ta ut svängarna lite. Där kan man kanske testa ett profetiskt ord för första gången. Där kan man kanske hålla ett bibelstudie för de andra första gången. Där kan man be för någon. Kanske första gången, eller tredje, eller fjärde, eller femte. Där kan man utvecklas i att lyssna in Gud, att be för varandra. Att man kan liksom utmana varandra i en hemgrupp. Och jag tror att det är en så bra miljö att planteras i församlingen och i en mindre gemenskap. Och om du inte har möjlighet att vara med i en hemgrupp idag som livet ser ut, så se till att du har några andra som är liksom nära ditt hjärta, som kan följa Jesus tillsammans med dig. Och om du vill vara med i en hemgrupp, så hojta till Robin eller mig eller Roland eller någon annan av ledarna här i församlingen, så ska vi se och göra det möjligt, för att det är så avgörande plats för att vi ska växa. Och sedan handlar ju liknelsen också om vad du och jag gör av ordet. Det kan vi liksom inte komma ifrån, att det handlar också om vad faktiskt du och jag, det står faktiskt att den goda jorden handlar om de som tar emot ordet. Några av de andra evangelisterna skriver förstår ordet. Men jag inser att jag ofta har läst det tvärtom. Att det först och främst handlar om vad jag gör, hur mycket jag presterar. Men att det först och främst handlar om vad Gud sår ut. För det finns en inbjudan att handla på det ord som kommer till oss. För det är när vi växer framförallt när vi gör något av det ordet som vi får. Jag vet inte hur det är med dig, men de gångerna som jag har växt mest eller utvecklats i mina gåvor i mitt liv, det har varit när jag har hört Guds kallelse och liksom gått på det, att gått i tro. Och ibland är det jätteläskigt. Det är inte de gångerna som jag har suttit och fått ett jätteinspirerande bibelstudie. Det är jättebra också. Men de gångerna som jag har hört en undervisning eller hört Guds ord på något sätt och tänkt, nej, nu gör jag det. Nu tar jag ett steg i tro och jag litar på Gud och går med Gud. Och då växer vi. Så det ligger någonting i våran handling också. Men först och främst så handlar det om att Gud sår ut sitt ord. Och att han vill tillväxt för oss. Att han vill att vi ska plantera det i en god miljö där det får ske. Och det är de goda nyheterna idag, tänker jag. Att Gud är på gång. Att Gud har någonting han vill göra. Att han har påbörjat ett gott verk i oss. Att han sår ut sitt ord. Och att han liksom frikostligt gör det. Även om vi tycker att vi befinner oss på stenig mark, eller även om vi tycker att vi har så mycket i våra liv som trycker på, så sår Gud ut ordet. Bara sådär. Så får vi ta emot och vi får igenkänna det i varandras liv. Och vi får utvecklas och växa och bli mer och mer lika Jesus. Visst låter det bra? Amen. Kan vi stå upp så ska vi fortsätta snart. Så ska jag bara, jag har två saker som jag upplever att Gud vill göra. Hemma hos oss så har vi ganska mycket krukväxter i fönstren. Och jag jobbar ofta så att jag har såna här gröna krukväxter som lever länge utan så mycket omvårdnad. Jättebra. Man behöver inte göra så mycket, utan de lever på där. Och jag tycker det är ganska snyggt med så här grönt och så. Men det som de kräver av mig är att jag planterar om dem ibland. Ungefär ja, när det börjar bli så här torrt. Och just nu så är typ alla krukväxter på en gång behöver bli omplanterade. Och det tar ju tid och det är någonting jag behöver göra, men jag har inte gjort det än. Men, och det som händer med krukväxterna när de inte får ny jord, det är att de liksom mer och mer ser lite ledsna ut. De dör inte direkt, men de blir liksom, de växer inte heller, de utvecklas inte och de blir mer och mer liksom, de blir någonting annat än vad de är tänkt att göra. Tänkta att bli. Och ni förstår kanske bilden, att jag tror att Gud idag ser att vissa av oss, det har blivit sån torr jord runt omkring oss. Och vi upplever att vi kanske är, ja men, bladen har börjat sloka. Vi är inte det som Gud har tänkt. Det känner man ofta, att Gud har något mer för mig. Är det här allt? Liksom? Det finns något mer. Och jag tror att Gud idag vill liksom lyfta upp din planta och få ner dig i god jord igen. Eller få hälla på lite jord. Ibland är det bara det som krävs. Att bara röra runt lite och hälla på lite frisk jord igen, så kommer din planta att bara skjuta i höjden. Så jag tror att Gud vill göra det i ditt liv. Att hjälpa dig att plantera dig i god jord. Att göra allting nytt. Gud är den guden som kan kasta ut den dåliga jorden och komma med nytt. Bara sådär. Och det tror jag Gud vill göra. Att han får utmana dig och uppmuntra dig att plantera dig i god jord. Så det första, om du vill ha god jord, så kan du söka dig till förbön, och vi kommer också be här tillsammans sen. Och det andra, så har Gud pratat om de här tistlarna som vi läste om. Och tistlarna i den här, säger Jesus, är liksom världsliga bekymmer, rikedom, bedrägliga ting, eller vad är det han använder för fina ord. Tistlarna är sånt som liksom kväver oss för att det tar för mycket tid. Och jag kan tänka mig i våran tid att det är huset, bilen, karriären, livspusslet. Allt det här som, liksom, så lätt kväver vad Gud vill göra. Och där tror jag också Gud har den förmågan att han bara kan rycka upp en tistel och kasta bort den. Att han liksom, du och Gud tillsammans får bara, okej, det här är en tistel, låt oss ta bort den. Låt oss på sikt i alla fall omprioritera så att tisteln inte kväver det du vill göra, Gud. För det Gud vill göra är så mycket bättre än att leva bland massa tistlar. Tro mig, det han vill göra i ditt liv är så fantastiskt. Om det nu är en omprioritering eller vad det är så kan det ta tid att göra, men det kommer att vara värt det. Eller så gör Gud det på ett ögonblick. Det är olika. Men lovsångsteamet kan komma upp så ska vi snart öppna upp förbönsplatsen. Tack Jesus. Tack Jesus för det som du vill göra mitt ibland oss. Tack för att vi får plantera oss i god jord. Tack för att vi får ta emot ditt ord. Och tack för att du så frikostligt sår ut ditt ord. Tack för det som du vill göra, Gud. Och vi vill öppna våra hjärtan. Vi vill öppna upp våra hjärtan och be dig att kom och ta bort det torra, Jesus. Kom och fyll på med sån där riktigt god mustig jord som bara du kan ge oss, Gud, som gör att vi växer. Kom och vattna den som behöver vattnas. Kom med näring till den som behöver näring. Kom med ditt ljus till den som behöver ljus, Gud. Och så ber jag, tack för att du också ser de här tistlarna som finns i våra liv. Och tack för att du ser på dem med kärlek, Gud. Tack för att du inte fördömer. Tack för att du inte blir liksom vänder dig bort från oss för att vi har råkat odla tistlar vid sidan av ditt ord. Utan du vill hjälpa oss att ta bort dem, Gud. Du vill hjälpa oss att prioritera om och du vill hjälpa oss att rycka bort, Jesus. Så kom och vara en trädgårdsmästare här inne idag, Gud. Kom och gör det du vill. Tack Jesus. Amen. Så kommer det finnas förebedjare här fram och där bak vid mixerbordet där. Och jag kommer också finnas där. Så om du har något speciellt som du vill att någon ber för så kom till oss eller hugg tag i grannen. Vi är ju en sån god miljö där man får göra det. Så är vi inför Gud en stund och låt honom betjäna dig. Låt honom få tala till dig och låt honom göra sitt verk i ditt liv.